Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta vårt studium av Filipperbrevet vers för vers. Och Filipperbrevet skrevs av aposteln Paulus då han satt i fängelse i Rom. Församlingarna i Filippi de hade då skickat en gåva till Paulus med en av församlingens betrodda Epafroditus. Och det var den här gåvan som föranledde att aposteln skrev det här brevet som ibland har kallats för glädjens brev trots att det skrevs från ett fängelse av en som verkligen inte levde under enkla omständigheter. Men rent tidsmässigt så befinner vi oss antagligen i början av 60-talet, alltså ungefär 30 år efter Jesu död och uppståndelse. Och personligen så tycker jag att det här brevet är ett av de vackraste i Nya testamentet. Så ska vi läsa Filipperbrevet. Förra gången så kom vi till vers 6 i det första kapitlet och det är där vi fortsätter. Och idag så ska vi läsa och dela tankar omkring verserna 7-11. Och för att få med sammanhanget så tar jag med vers 6 också och läser igenom hela texten här först. Det står, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla nåden med mig? Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Det här är då vers 6-11 och vi ska tala över de här verserna från vers 7 då. Och vad är det som händer i den här texten? Vad är det vi läser för någonting? Vilket sammanhang är det här? Jo, aposteln Paulus han är mitt i sin bön och tacksägelse för församlingarna. Som jag sa förra gången så är det ett väldigt vanligt sätt som han börjar många av sina brev på. Han ber för församlingarna och han tackar Gud för dem. Det är ett system som han har. Och han gör det ofta på ett sätt som avslöjar vad han har för tankar för hela brevet. Och det kan vi se också här och det kommer vi kunna knyta an till det vi läser senare i Filipperbrevet. Och förra gången så såg vi att han var väldigt tacksam för deras gemenskap med honom i arbetet för evangelium. Och sen i vers 7 så kommer han igen in på deras gemenskap, vad de delar med varandra. För där stod det ju så här då, det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni alla nåden med mig. Det är alltså vers 7. Och här så säger alltså Paulus att han tycker att det är rätt att han har den här vissheten om Filippernas frälsning och fasthet i Kristus. Man kan ju tycka, var kommer den vissheten ifrån? Är den befogad? Hur vet han det? Och anledningen säger han att han tänker så om alla som var i Filippi. Det var att han upplevde att han hade en väldig närhet till, om man säger, för jag har er i mitt hjärta. Han bar dem nära sig själv. Och jag tror att tanken här det är att hans säkerhet om Filippernas trofasthet, den grundar sig i att han har sett och han har analyserat deras utveckling, deras gudstro, och han har sett att de rör sig åt rätt håll, om man säger så. De är på väg mot Kristus, de tränger närmare honom, och för de som kommer närmare Jesus så finns det en visshet om att bli bevarad i sin frälsning. Och jag vet inte hur länge du som lyssnar på det här programmet har varit kristen själv. Men jag upplever i alla fall att när man har varit med en tid så börjar man känna igen vissa tendenser och vissa utvecklingar hos sina syskon i Gud. Och ibland så till den grad att man kan nästan se om någon rör sig bort ifrån Kristus och tron på honom, eller om de är verkligt befästa i sin tro så att de närmar sig Jesus. Man kan så att säga nästan förutse om det är en person som kommer stå fast oavsett vad man möter, eller om man är på en väg som leder bort från syskonen och Kristus. Och man kan ju naturligtvis ha fel. Gud verkar på sätt som man inte har sett förr, och man kan bli lurad att tro att någon bär på någonting som de verkligen inte gör. Men just det här att man kan få en visshet, det kan handla om yttre ting. Det kan handla om att man ser vissa tendenser, man kan se hur ofta någon kommer på möten, hur engagerad man är i sången och i förkunnelsen, vilka vanor man har i sin bibelläsning, hur man talar om Gud, hur man hjälper andra människor, vilken tjänst man har och så vidare. Det finns många sådana yttre ting som man skulle kunna se på. Men jag skulle ändå säga att som regel så är det mer subtilt än som så. Det ligger på en djupare plan. För i grund och botten så handlar ju Guds livet och om man ska bevaras i Gud. Det handlar om hur man har det i sin relation till Jesus. Och om man har ett inre fungerande Guds liv. Och det tar sig uttryck på många olika sätt. Alltså det kan vara människor som har väldigt svårt för de här yttre manifestationerna, eller vad man ska säga, sätten som det visar sig, och som inte visar det på så tydligt sätt. Men därför framförallt så ligger det någonting subtilt och grundläggande bakom, någonting som man fångar upp om man ser på sig själv och vad som har varit med på att bevara en själv i tron på Gud. Så kan man jämföra det med andra. Och det är ingen 100% säker metod. Men i alla fall så säger Paulus att han bär de här människorna i Filippi i sitt hjärta. Så han upplever en väldig närhet till dem. Och sen säger han att både när han bär bojor och när han försvarar evangelium så delar de nåden med honom. Och vad betyder det här för någonting? Jo, filipperna hade visat att de var i gemenskap med Paulus på många olika sätt. I förra programmet så nämnde jag det grekiska ordet koinonia som betyder just gemenskap. Och här används ett ord som är liknande, det heter synkoinos. Syn betyder med och koinos betyder någon som har gemenskap. Alltså att vara i gemenskap med någon betyder det här helt enkelt, bara en annan grammatisk form. Så filipperna, de var liksom Paulus gäng, hans vänner, hans folk. Det var de han hörde till, det var där han kände sig hemma. Och det betyder då att Paulus upplevde deras stöd i varje situation. Både när han stod och försvarade evangelium, men också när han satt i fängelse. Och aposteln Paulus, han hade nog ofta upplevt både falska kristna och kristna som tog avstånd ifrån honom. Det kommer vi komma tillbaka till i kommande program, för han talar om det. Och för den som har upplevt falskhet och fiendskap från de som borde stå i samma kamp, så är det nog så att äkta och lojala syskon som verkligen sträcker sig långt för att hjälpa och stödja och för att visa medkänsla och hjälp och så vidare, det är mer än värt än guld. Och det är också därför som Paulus längtar efter dem. För det är det han säger i nästa vers. Han säger så här i vers 8. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och den här versen är nog inte så svår att förstå. Poängen är att Paulus har fått Jesus sätt att tänka på. Han säger jag längtar efter det med Kristi Jesu ömhet. Han längtar efter dem med det, alltså med en kärlek som han har fått från Jesus själv. Han älskar som Jesus älskar, och det är en fantastisk sak. Och det finns i det här någonting som man kan utmana sig själv med och fråga sig själv: älskar jag mina syskon med Kristi ömhet? Älskar jag dem som han älskar dem? Men jag vill nämna en intressant detalj här i det sammanhanget, och det är ordet ömhet. På grekiska så heter det splanknon, ungefär, med förbehåll för uttalet där. Och det betyder egentligen bokstavligen inälvor. Splanknon, det betyder inälvor. Så han säger bokstavligen, om man ska översätta det bokstavligen: jag längtar efter er med Kristi Jesu inälvor. Och det ger ju inte riktigt mening. Vad betyder det ens? Och här visar sig en av de många utmaningarna som finns med att översätta en text från ett språk till ett annat. För alla idiomatiska uttryck, alltså alla bildspråk, de låter sig inte översättas helt enkelt. På grekiska användes på den här tiden, och kanske också idag, det vet jag inte, just det här ordet inälvor för att tala om en persons innersta känslor. Som vi kan säga att vi har fjärilar i magen eller att vårt hjärta slår för någon. Vi använder ju ofta hjärta som bild, men kanske inte så ofta lunga och njura och njurarna och sådana saker. Och därför så har olika översättningar översatt det här på lite olika sätt. American Standard Version säger the tender mercies of Jesus. Flera engelska översättningar säger affection eller compassion. Men King James Version översätter faktiskt det här helt bokstavligt med bowels. Alltså inälvor, eller magen, det som är inne i magen. Och 1917 säger Kristi Jesu kärlek. Norska 1930 säger en slik ömhet som bara Jesus Kristus kan ge. Så det här översätts lite olika. Jag vill bara nämna det här som ett exempel på hur olika översättningar kan angripa ett sådant problem. Men alla så är de eniga om att det handlar om en innerlighet som är större än allt annat. Och nu ska vi gå vidare till nästa vers där han säger i vers 9: och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Och här ser vi att den här bönen fortsätter. Paulus är väldigt tacksam för det vi har sett hittills, och så ber han om att kärleken ska överflöda än mer. Och kärlek är en sån sak som man helt enkelt inte kan få för mycket av, oavsett hur mycket man har. Man kan inte älska för mycket. Gud är perfekt i kärlek och han älskar oändligt mycket. Och det kan ju låta märkligt, för jag tror att vi tänker ofta så att kärlek, ja men kärlek leder till blindhet. Att man älskar så mycket att man inte ser bristerna hos en person. Att man inte ser varningssignalerna eller inte lägger märke till de här röda flaggorna som det talas mycket om på sociala medier i vår tid. Men den här kärleken som Paulus talar om här, den är inte farlig på det sättet. Den gör inte blind, utan den ger istället insikt och gott omdöme, säger han. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Och har du mött en sån kärlek? Det är någonting annat än en kötslig förälskelse. En förälskelse tar bort insikt och omdöme. Men agape-kärleken, som det står om här, den ger insikt, alltså kunskap, och omdöme, alltså vishet. Och de grekiska orden, det är epignosis och aistesis. Epignosis kanske du känner igen från sitt andra led, gnosis, som handlar om kunskap. Epi som förled är förstärkande, så det handlar om en verklig kunskap. Aistesis, det handlar om att rätt kunna bedöma mellan olika saker. Så bönen handlar om att församlingen ska få en kärlek som ger klarsyn till att förstå och bedöma det de möter. Det är en typen kärlek som vi verkligen behöver. Och det är en viktig bön på alla sätt och vis. Och sen fortsätter han i vers 10 och säger: så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Och här kommer han fram till målet med kärleken. Tanken är alltså att Paulus ber. Han ber om att Filipperna ska få kärlek och den här kärleken ska ge dem kunskap och omdöme. Och när de har det så ska de kunna avgöra vad som är viktigt. Med andra ord också avgöra vad som är oviktigt och vad de kan strunta i. Det ska helt enkelt vara möjligt att göra en korrekt prioriteringslista i sina liv. Och den här kärleken ska också göra dem rena och fläckfria på Kristi dag. Och här är vi tillbaka till versen som vi talade så mycket om i förra programmet. Den som sa att Paulus var fullt viss på att Filipperna skulle bevaras. Och genom kärleken som ger kunskap och omdöme så kan det här ske. Vi får alltså veta på vilket sätt en människa bevaras. Det gör man genom att man växer i kärlek som ger kunskap och omdöme. Och den kärleken den behöver vi verkligen få tag i. Om vi ska bevaras i Jesus, om vi ska vara, som man säger här, rena och fläckfria. Och det här med renhet och fläckfrihet, det är ju ett stort bibliskt tema som går tillbaka ända till Adam och Eva. För då Adam och Eva syndade, säger Bibeln, så blev de med ens medvetna om sin egen nakenhet. Och de började skämmas inför Gud och de skämdes inför varandra och de försökte dölja sig. Och varför döljer människor sin nakenhet under normala omständigheter? Och det finns naturligtvis flera anledningar. Men jag tror att det framförallt handlar om skam och blygsel. Och det är inte nödvändigtvis fel. Jag tror inte att någon önskar att se nakna människor i sin närmiljö utan skam och blygsel. Men det är också ett resultat av synden. Vi blev orena och därför så vill vi dölja oss. Och det är naturligt. Men han talar här om att vara ren och fläckfri. Och det grekiska ordet, jag vet att det blir mycket grekiska, men så kommer det vara i det här studiet. Och det grekiska ordet för ren är elikrines. Det kommer från ordet för sol, helios, som kanske känner till. Och ordet för att döma, krino. Alltså ungefär, så är elikrines betyder ungefär solen dömer. Och det är faktiskt samma ord eller samma tanke som ligger bakom det. Antagligen ska jag säga, det finns lite oenighet om det här. Men det finns en koppling till det latinska ordet sincere. Som finns på engelskan sincere, som också handlar om ärlighet eller renhet. Och som i sin historia då antagligen kommer från orden sin som betyder utan och chere som betyder vax. Och vad har solen dömer eller elikrines med sin chere utan vax? Vad har de med varandra att göra? Jo, så här berättas det och jag antar bara att det stämmer. Det är så jag har fått det berättat för mig. Att när krukmakare gjorde sina krukor på den här tiden så var det en del av dem som fick sprickor. Och därför var de sämre än andra. De kunde spricka ordentligt när man väl började använda dem. Men istället för att slänga de här dåliga krukorna och förlora de pengarna så kunde krukmakaren fixa till dem med lite vax. Så att de såg helt äkta och hela ut. Och det en noggrann köpare då kunde göra för att undvika att köpa någonting som var fixat med vax. Det var att hålla upp krukan mot solen och låta solen värma den och testa den. Och då kunde han se om det var någonting som smälte och så blev de här sprickorna avslöjade. Så det handlar alltså om solen som dömer den här och den är utan vax, sincere. Och det är en intressant bild oavsett om den stämmer eller inte, men så vitt jag kunde finna ut så stämmer det faktiskt. För det som Paulus ber om är att Filipperna ska ha en kärlek som gör dem rena, alltså äkta och ärliga. En kärlek som kan bestå prövningen. Den som är ren och fläckfri behöver inte bekymra sig för någonting. Och så kommer nästa vers då, vers 11, som säger: rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och den här versen innehåller några väldigt viktiga delar. Det är en fortsättning på förra versen. Så sammanhanget är alltså att Paulus ber att de troende ska vara rika på kärlek. Och så leder det fram till det här att de också ska vara rika på rättfärdighetens frukt. Och vad är rättfärdighetens frukt för någonting? Ja, först måste man ju fråga sig vad rättfärdighet är överhuvudtaget. Och i vår tid så tror jag att rättfärdighet, det ordet används framförallt om de stora mellanmänskliga frågorna. Man kan tala om rättfärdig handel med fattiga länder, rättfärdiga domar, rättfärdighet för de fattiga och så vidare. Och det är någonting av vad Bibeln menar med just rättfärdighet. Men det finns faktiskt mer här. Därför att i Bibeln så är rättfärdighet en juridisk term. Och det betyder att man är dömd oskyldig. Alltså att man är förklarad rättfärdig. Eller att straffet är buret så att man står utan möjlighet att dömas. Men rättfärdighet, det handlar också om hur vi människor behandlar varandra. Och jag tror att just det är tanken som Paulus har när han säger rättfärdighetens frukt. För just det här att använda frukt som bild på någonting som kommer naturligt ut ur någonting annat, det är ganska vanligt i Bibeln. Och jag tror att det är ett ganska vanligt uttryck i modern tid också. Det här är frukten av vårt arbete, det här är frukten av det du har gjort. Du får skörda det du har sått och så vidare. Så vad är rättfärdighetens frukt som han vill att de ska vara rika på? Det handlar om allt som vi gör motiverade av den rättfärdighet som vi har fått ta del av. Alltså när vi älskar för att han har älskat oss, när vi förlåter för att vi är förlåtna, när vi hjälper någon i Jesu namn och när vi välsignar av de välsignelser som vi har fått. Och var och en gör säkert det här till en viss del. Vi har fått någonting av Jesus och vi ger det vidare. Men det Paulus ber om är att vi ska bli rika, eller kanske hellre rikare, på rättfärdighetens frukt. Och nästa uttryck som han säger här, som Jesus ger, det säger oss att rättfärdigheten, det är inte någonting som vi har i oss själva, som vi producerar. Det är ingenting som kommer ifrån mig, utan det är Guds verk i och genom oss, rättfärdighetens frukt som Jesus ger. Och det är därför som ingen ära heller tillfaller oss människor, utan versen avslutas med de här orden: Gud till ära och pris. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Det här är konklusionen på hela den här delen av kapitlet. Vi har kommit fram till vers 11 och det är så långt vi ska komma idag. Och det är också avslutning på den här första delen, hans bön. Han säger att det ska vara Gud till ära och pris. Paulus har hittills sagt att han har förvissning om att Filipperna ska bevaras. Han tackar Gud för att de kämpat för evangelium. Han ber om att deras kärlek ska växa. Han ber om att de ska vara rena och ha rättfärdighetens frukt. Och allt det här ska vara Gud till ära och pris. Och det kristna livet, det borde vara en vandring i ödmjukhet inför Gud. Alldeles för sällan är det så, men tanken är att i allt vi gör så ska Fadern, Sonen och den helige Ande ha äran. Det finns så många exempel i hela skriften på att det är målet. Och det är viktigt för oss att tänka på, därför att jag tror att väldigt ofta så ser vi på frälsningen och Guds plan från vårt perspektiv, från vårt jordiska och mänskliga perspektiv. Och vi tänker att de gärningar som vi gör, det är resultatet av att vi är så goda kristna, att vi är så präktiga, att vi är så förträffliga som människor. Men Bibelns budskap är någonting helt annat. Där handlar det om Guds nåd. Vi är frälsta på grund av det som Jesus har gjort på Golgata. Vi är helgade av den heliga ande. Vi är utvalda av Fadern. Och det vi gör, hela vårt liv, är tänkt att vara Gud till ära och pris. Och för vår del så ger det en otrolig glädje. Det är då vi kan glädja oss i Gud när vi ger honom ära och pris. Och det är då han blir ärad när vi glädjer oss i honom. Och det här var det som jag ville dela med mig av idag. Och jag vill avsluta med att, innan vi avslutar det här, så vill jag också läsa de här verserna som vi har delat med varandra. Och så ska vi fortsätta nästa vecka med att fortsätta läsa Filipperbrevet från då den första kapitlets 12:e vers. Men nu läser jag hela den här texten igen från vers 7. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet, och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Amen. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på en sång. Det är sången "Ej, det finns en sådan vän som Jesus". Det är från en inspelning i ett möte år 2018. Men jag ska nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet har också sänds i närradio Örebro och Stockholm. Var gärna med och sprid de här programmen vidare, och vill du komma i kontakt med Maranata så gör gärna det via info@maranata.se eller telefon 070-201-60-20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Jesus, ut i lov och kärlek. Jesus.